Gå in på Acast Plus och stötta Storfräsarpodden så att vi kan berätta mer om våra tragikomiska, härliga, fantastiska liv. Så att gå in där och stötta oss så är ni, ja, som ni vet, storfräsare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då har den crème brûlée-färgade jakonan satt sig på sommarens första humla. Och det betyder att Storfräsarpodden är tillbaks.
De blir sämre och sämre de där.
Heter Mackan Edlund.
Ja, jag heter Peter Karlsson.
Peter Karlsson! Du, jag jobbar med en kille nu förresten som heter Dennis.
Kul.
Livsfarlig kille. Mm-hmm. Så psyket på hand. Ja, det är en lång historia, men i alla fall. Han brukar lyssna på podden ibland.
Ja.
Så han går runt och säger att när han jobbar så hör man helt plötsligt bara Kass! Kass! Så man bara, fan, kräktes han? Så bara, Kass! Ja, han tycker det är väldigt kul.
Han verkar vara en trevlig kille.
Ja, han är väldigt trevlig. Mm. Ja, hur är läget?
Jo, tack.
Du har varit utomlands.
Ja, det har jag.
Mm. Berätta, hur gick det?
Det gick fint.
Fick du något gjort?
Nej.
Nej.
Inte ett skit. Jag drack mycket vin.
Ja, ja.
Och en del öl.
Ja. Men det var fortfarande en jobbresa så att säga.
Ja, ja, ja. Fullständigt alltså, avdragsgill.
Ja, ja.
Jag hade ju datorn med mig, för fan. Ja, ja. Det är väl det man, det är väl enda man behöver ha med sig.
Synd bara att de har andra uttag i kontakterna där, så du kunde ju inte ladda den.
Nej, exakt. Annars hade jag jobbat jättemycket.
Det är inte EU-sland.
Men jag la mycket saker på minnet.
Ja, och det är...
Så det måste man också kunna dra av på ett eller annat sätt.
Ja, nej, men det kan man absolut.
Nej, men det var jättetrevligt.
Ja. Nej, själv har jag tagit det lugnt, varit hemma i Sverige hela tiden. Och jag har en story. Lyssna på det här. Du vet, jag har ju ingen klocka som du har pikat mig för sedan vi började den här podden. Jag har
ingen fin klocka i alla fall.
Exakt. Och sen hittade jag en, jag kommenterade en klocka som hamnade i mitt flöde för flera månader sedan.
Ja.
Så dök upp en vanlig svensk klocka.
Ja.
Då sa jag, den där var fan snygg.
Ja.
Du vet, så jag tänkte, man måste vara positiv ibland.
Ja.
Ja. Och sen så nu när vi var uppe och körde skoter så är det fyra, de som har den här klockan som heter Tidlös.
Ja.
Skitsamma. De var inne så här, fan, är ni i Norrland och åker skoter? Fan vad coolt, det här är våra hoods. Nu har vi fixat en storfräsardeal till dig. Man bara, fan vad kul. Så du får 90% rabatt på den här klockan.
Aha.
Och jag tänkte så här, jättebra, 90%, jag älskar det. Ja. Så då bara, vi skickar en klocka till dig.
Ja.
Och jag bara, var som ett litet barn på julafton. Man bara, fan vad skönt, äntligen får jag en liten vettig klocka.
Ja.
Och sen så igår var jag och hämtade ut den.
Ja.
Och jag var verkligen så här, fy fan vad kul.
Ja.
Och då, vet du vad de jävlarna har gjort på Tidlös?
Nej.
Då har de tagit och skickat armbandet, själva boetten eller vad fan den heter, den snurrgrejen runt omkring.
Ja.
Men de har tagit ut uret, alltså själva urverket, och satt bara, de har så här skinnlappar som är liksom deras grej, att de har så här,
för att du inte ville betala för
det? Nej, för att det är så här, som storfräsare bryr ju inte du om tiden. Du är tidlös, för de heter Tidlös. Så det var liksom ingen klocka i. Det var bara ett armband och sen en skinnbit i mitten.
Vilka jävla muppar.
Så jag var ju såhär, som att du vet när någon såhär, klart att du ska få en cykel grabben, kom så går vi och köper en cykel. Och så får man ett foto på en cykel. Jag var så besviken. Så jag var såhär, så skickade jag till dem såhär, vad fan är det här? Det är jättekul, kul skämt. Jag fattar att såhär, en stor frästare ska inte bry sig om tiden. Absolut, ja. Jag fattar. Men jag vill ju ha en klocka, jag kan inte gå runt med två klockor, en på varje arm. En fake och en liksom, en riktig.
Ja.
Ja, de bara, ja men vad fan, en stor frästare, du ska ju vara lite tidlös. Inte bry dig om tiden. Och då skrev jag, den här fakturan som jag fick med på de resterande 10%, den kommer också vara lite tidlös, så ni vet om det. Tänk inte betala för en klocka som det bara står deras namn på.
Så de ville ha betalt för
en
klocka utan urverk?
Ja, ja.
Är det sant?
Men då sa jag, den här klockan kommer betalas när tiden står rätt.
Men den kanske står rätt en gång om dagen, eller var det visare?
Nej,
på?
Nej, det var inga visare, det var bara en skinnbit där det står tidlös.
Är det någon jävla gimmick de har? Försökte de vara roliga?
Jag tror de försökte vara roliga.
Fast de inte var det?
Jo, men det var ju en rolig skämt. Det var ju bara att jag gick ju stenhårt på det. Alltså jag tror att om deras mening var det här från början. Men för
mig
var
det... Men det är inte
så
att det kommer en ny klocka om ett par dagar.
Nej, det tror jag absolut inte.
Åh, herregud.
Men jag tänker ju som sagt inte betala massa pengar.
Det är såklart att du inte ska betala någonting.
Ja, jävlar. Det är sköna snubbar. Jättekul. Jag uppskattar skämtet. Men jag blev ju så besviken. Jag ville ju ha en klocka. Så nu har jag fortfarande en klocka. Skitsamma. Det är inte därför vi är här. Vi
sitter... Jag är faktiskt en gäst idag. För helvete.
Vi sitter i ett ekande rum. Och nu har vi slösat bort 4 minuter på min story.
Ja, men den var rolig ändå. Det glädjer mig att du inte fick en klocka i alla fall.
Så nu sitter jag med min dåliga... Eller dåliga, den är jättebra. Men man ska ju träna när man har en träningsklocka. Det är det problemet ligger.
Ja. Du, vi sitter här med en man som vi har pratat med förut lite grann.
Ja, han har varit med i podden.
Han har varit med i podden. Anledningen till att vi ville ha tillbaka han var att när vi satt och chitchattade lite liksom, bakom kulisserna när vi träffade honom, var ju att han har ju en jävla historia att berätta egentligen.
Jävligt cool historia.
Ja, en jävligt cool, eller så här, en jävligt nyttig historia för folk att höra, tror jag.
Ja,
för att folk tror att det bara är regnbågar och bomull och silikontuttar där ute. Men det finns en annan verklighet.
Vem tror det? Vad sa du? Regnbågar, bomull och silikontuttar? Nej, ingen tror det. Du var de tre sämsta. Om du tyckte att min crème brûlée-färgade jakona var fel.
Jordgubbar och hallon. Nej, jag har skitsamma. Men för att komma någon vart här i världen så är det inte så jävla enkelt alla gånger.
Nej, den här
och det här killen är väl ett bevis på det. Och ett bevis på att man inte får ge upp. Och ett bevis på att man måste kämpa. Och ett bevis på en massa sådana saker. Och det är ju alltså ägaren av Gamido Tattoo som vi sitter med här. Han kallas i folkmun Bamse. Hans rätta uttal på namnet kan han knappt själv. Jag frågade Ducky som är god vän med honom. Han sa, kalla honom Sergio. För han kallar dig ändå Peder.
Ja, och det Sergio betyder
Sergio, heter man Sergio i Balkan får man också stryk, tror jag. Eller? Ja, vi frågar honom. Välkommen till podden.
Tack snälla.
Säg ditt eget namn.
Alltså, det ska uttalas typ Sturjan. Men det är ju inte många som klarar av det där.
Det måste man ju vara förbannad för att säga.
Ja, men det ni får öva, det är inte lätt.
Sturjan.
Ja. Det är lite som sergeant fast man sväljer några bokstäver.
Ja.
Sergeant.
Det finns lite för många konsonanter efter varandra.
Du, vi hade en liten tävling tillsammans.
Ja, just det. Vi hade
jävlar, det var ett bra gensvar på den. Hade ju på, det kan ju de flesta av er ha sett det på Insta och hört i podden, att vi tävlade ju ut en heldags tatuering på din fantastiska salong. Och som ett litet bonus så slängde du ut en så här 20 priser till ungefär.
Alltså det där var ett av de svåraste grejerna jag gjort.
För bakgrunden var att folk skulle motivera varför de skulle få en tatuering.
Ja, alltså tanken var ju utifrån den där tävling du hade med den där pappas bilen som du...
Ja, just det. När jag gav bort min farsas bil.
Precis.
Ja.
Och där ville du också ha en nominering och
förklaring. Ja, men
förklaring.
Exakt.
Så att jag tänkte att vi kör en liknande.
Ja.
Men grejen var att vi fick in över typ 100 nomineringar och... Ja. Det var kanske bara 20 stycken som, hej, jag vill bara fortsätta på min arm. Resten var ju alltså såna där historier som riktigt gick in i hjärtat. Alltså,
ja, det är så.
Jag satt och grinade. När jag var ju så, jag tog ju och läste dem under en natt.
Ja.
Och det där skulle jag inte gjort, för jag kunde inte somna sen. Alltså, det där var...
Du får dra några exempel utan att säga några namn, såklart.
Nej men han som vann, det kan jag säga, för att han, vi har skrivit fram och tillbaka, för vi har en lite liknande bakgrund, jag och han, vad gäller det där traumat. Det är en snubbe som heter Henrik. Han har blivit av med 2 stycken barn.
Oh,
han,
jävlar,
två stycken. Och idag har han 2 stycken då som är med, som lever då, så att säga. Men det ena dog bara några dagar efter födseln, tror jag. Och det här senaste, som den senaste ungen, den gick bort, jag tror det i vintras. Och då hade barnet typ kämpat i 2,5 år med sin sjukdom. Och då, de har ju varit typ beredda på det varje dag. Och så, och den här historien, det var så, alltså det
ja,
shit, alltså. Och då tänkte jag, fan, om det är någon som är värd att vinna en hel dag, så
och han vill göra ett porträtt av pojken.
Ja, jag tror han är inne på det. Vi håller på att skriva fram och tillbaka. Men jag tror det blir ett porträtt.
Fy fan, vad drygt.
Och det hjälpte mig också, för att jag är en liknande. Jag har ju också blivit av med ett barn. Det första barnet, så att jag har ju en minnestatuering till första dottern, och det hjälpte mig att komma över
typ
att,
tidigt.
Ja, det var 6 dagar efter födseln.
Åh, fy fan.
Så att och då försöker jag ställa mig hans typ 2,5 år, alltså.
Åh,
och bara
fan.
Vänta på att det, alltså det där är,
alltså fy shit, fan vad alltså. Folk genomlider. Du måste ha sett det jag la ut med han som var med på eventet också. Som åkte Batman-bilen, som gick bort 8 år gammal.
Ja, just det.
I cancer också. Alltså det är så sjukt. Och det är så sjukt. Och hur man överlever det som en förälder. Jag kan inte sätta mig in i den situationen.
Nej, jag blir helt svettig. Jag hade ju, när jag väntade mitt första barn, så var det en av mina bästa tjejkompisar som vi hade exakt samma födelsedatum på, hade de sagt. Att vi skulle föda samma dag. Men sen så låg hennes barn låg i så här säte med röven först eller någonting. Mm. Så de gjorde så här vändning, och sen så gick inte det. Så då var det så här, bokade de in att de skulle göra kejsarsnitt. Och sen så kom in, du vet, sa hej då till jobbet, att ja, vi syns sen. Och det var ju liksom någon vecka innan vi skulle beräkna att vara liksom föda. Ja, så kom hon in och bara, ja, men nu är det dags, nu kommer jag åka härifrån som förälder. Och då bara, du vet, ingen puls. Alltså hon var ju fullgång, och det var ju så plötsligt spädbarnsdöd. Och den känslan, när vi då sen fick en son, då får man ju en enorm liksom, dels den här glädjen, och man bara, vad fan är det som händer? Och sen så liksom, fan, vad jobbigt det måste vara för dem att se att vi liksom, nu gör jag hartassar, klarade på någon vänster, och de fick liksom någon jävla superotur. Då är det så här,
jaha.
Ja, så tur var så lyckades de bli gravida väldigt snabbt och fick 2 friska och jättehärliga barn. Som,
hur var det för er? Visste ni att det var problem? Eller?
Nej, vi visste inte det. Jag var ju inte ens där, för att jag bodde i Belgrad då, i Serbien, och de sa ju allt äntligen var jättebra. Så att jag var tvungen att åka på ett möte till Göteborg. Och då första natten när de tog hem bebisen, då hände det. Så vaknade Militsa, min fru, då, och så såg hon att barnet inte andas. Så hon var tvungen att gå igenom det själv. Och jag var ju typ 2500 kilometer därifrån.
Och dra åt
helvete. Ja, men det, alltså jag vet inte, jag tror nog det är hemskt, det är nog det värsta som kan hända. Jag vet inte,
det måste vara det värsta. Överleva sina barn överhuvudtaget. Och sen, som i din situation, och liksom inte vara, fy fan vad tungt det måste,
alltså,
vara.
Alltså du har ju ingen manual på hur du ska bete dig.
Nej.
Alltså det är bara, jag vet inte, det, alltså det, jag blir påmind om det varje dag, alltså. Så att det är ju, det kommer ju säkert bli det för resten av livet. Och jag har ju inte haft, för du vet, när man får det första barnet, ni som har fått det tar ju typ en månad som pappa har fattat att man har blivit pappa. Man går runt, man vet ju inte vad man gör, alltså.
Men
mamman har ju förberett sig några månader i och med att hon är gravid och så vidare, så att hon tar ju den där, går in i mammarollen med så snabbt. Så att plus du tror att du är pappa, sen du är, alltså det där är,
ja, det måste det vara
väldigt, väldigt,
fy fan.
Ja, fy fan, vilken sorglig start det blev på det här. Men vad hände med mötet i Göteborg då? Vad var kopplingen till Sverige? Alltså från Serbien?
Nej, alltså jag har ju varit aktiv inom föreningslivet sedan jag var typ 12-13 år gammal. Så att jag har alltid haft vad heter det, jag har drivit sida, finansierat projekten nere på Balkan, och jag har varit ordförande i Serbiska ungdomsförbundet under 12-13 år här i Sverige.
Men du är född i Sverige?
Jag är född i Sverige, jag är född i Jönköping.
Du är född i Jönköping?
Precis.
Och sen drog du med familjen tillbaka till Serbien?
Nej, utan jag flyttade från Sverige. Jag flyttade runt, jag bodde i Jönköping, i Malmö, och sen tillbaka till Jönköping, och sen bodde jag i Stockholm och började plugga. Jag var typ 25, började plugga på Södertörns högskola efter att på mig en jävla massa dumheter när jag var yngre och så. Så att jag tänkte jag måste
ta fram... Har du gjort dumma grejer?
Lite. Alltså jag är ju inte så dumma grejer som du gör idag.
Men inte lika dumma grejer som jag gör nu, men ändå lite dumma.
Ja, men du vet, man kastar dumma snöboll på bilar från en bro.
Och jävlar, nu kom maten.
Jag tror det var maten.
Tryck på paus.
Nej, men då kan jag säga, säga att vi har fått en ny fräsardel ifrån Lekab, vår sponsor.
Vad trevligt.
Ska jag gå in och öppna här. För nu kan man nämligen privatleasa en Cupra Ateca TSI 300 hästar. 24 månader för 3495 kronor i månaden. Inklusive service såklart.
Åh jävlar.
Ja, det är dragkrok, det är backkamera.
Det var fan billigt det,
Apple
du.
CarPlay och det är Beats Audio System och Adaptive Fassi och LED och fan.
Du,
och
nu vill inte jag säga något negativt, men jag gillar ju inte Apple CarPlay.
Nej, jag vet, men du gillar nästan ingenting som inte du har kommit på själv.
Det är faktiskt sant.
Och då är det såklart som vanligt. Ringer man till alltså Lekab och så nämner man Storfräsa-podden. Och säga att man vill ha en sån här Cupra Ateca, då får man en enormt stor goodiebag.
Så det är bra jävla billigt, 3,5 för en helt ny, ganska ball bil alltså.
Ja, men alltså jag vet ju hur, jag har ju en sån själv. Ja. Det är bra tryck i dem. Och folk tittar på den så att man är lite, det är en vanlig bil, men ändå så är det lite tryck.
Lite fräsig.
Ja, lite fräsig.
Och så står det Storfräsa-podden på din, och då kanske folk hoppas att det är jag som sitter i den.
Nej, det är ingen som tror.
Nej, okej. Okay.
Så ska vi passa på att tacka Skäggtompa då. Ja,
han kommer till mig imorgon.
Coop, vad fan, mig har han inte hört av sig.
Ja, men du fick med dig lite grejer från han så här, sist. Uh-huh. Ja, det fick
Skäggtompa,
inte jag.
Coop, Sockenplan, Enskede. Ska ni handla så gå in där och handla.
Ja, gör det. Han är en trevlig jävel. Nu ska vi käka här i 5 minuter. Så tryck på paus och så spelar vi upp lite reklam under tiden.
Kram, kram.
Tryck på rätt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då är vi tillbaks. Ni har fått lite mat i magen.
Ja.
Själv
ni har fått lyssna på lite härlig reklam.
Ja, själv satt jag och tittade.
Tänk att vi hann äta en hel grilltarri på 30 sekunders reklampaus.
Ja, det var otroligt.
Ja.
Men ni åt ni ju nästan den så snabbt också.
Ja, det var jättegott.
Det var som två vargar som kastas över en stackars renkulting eller vad de heter. Och vart var vi? Du var lite kriminell, du Södertörns högskola.
Jag tänkte fråga, vill du ha ett ytterligare glas med Chilovitsa?
Nej, det var jättegod. Peder, du har inte druckit upp det.
Ja, men jag får ju sån jävla halsbränna så jag spyr ju av skiten.
Snälla
halsbränna. Det är billig
vis. Du kan äta grillat kött. Det var lamm, det var örn, det var fan.
Ja, hela speciellt jävla, örnen var god.
Det var hela jävla katalogen med djur.
Vet ni vad som är så bra med den här producenten? Det är ett kloster i Serbien som producerar den här. Så att den har Guds välsignelse.
Jaha. Är det sant? Alltså så att det här är riktiga.
Alltså du kan bara bli en bättre människa om du dricker den här.
Är det sant?
Slivovitsen. Alltså.
Det kanske man blir mindre stökig när man
dricker. Jo, men okej. Okay,
och du får mindre ont i huvudet dagen efter. Och när du blåser i poliskontrollen, det kommer inte hända någonting för att du har Guds välsignelse.
Storfräsarpoddens egen öl som kommer ut snart.
Ja.
Den är ju gjord på malt, humle och vigvatten. Så det är fan
vigvatten från Vadstena kloster.
Exakt. Ja. Så att det är jäklar.
Fy fan.
Den blir man inte ens full.
Nej, den blir man sätt. Den blir man bara
man blir
lagom
full och man blir inte bakis.
Nej.
Ja, berätta mer då. Du pluggade på Södertörns högskola sa du.
Ja, jag alltså det var ju när jag var typ 25 har du på med en jävla massa grejer. Alltså sådär lite småkriminell eller kanske större också. Vänta, hur du? Ja, men du preskriptionstiden har gått. Jag måste räkna
nu.
Nej, men alltså jag var en riktig, alltså redan vid 19-20 års åldern så kom det en lastbil med sprit på den tiden.
Ja.
Och jag hade typ
jag känner inga mål och grejer nu på den.
Men det var länge sedan. Så att,
ja.
Men det var jobbigt. Jag har ju hållit på med skit sedan jag var liten. Och, alltså inga droger eller någonting sånt. Men det har alltid varit en jävla massa.
Lite fuffens och fiffen.
Ja, lite av varje.
Ja.
Stök alltså.
Och sen jag var bara tvungen att bryta med allt den här skiten. Och så tänkte vad fan ska jag göra? Så jag hade en kompis i Ovan i Uppsala som hade precis skrivit in sig på en doktorandsutbildning. Jag tänkte, fan håller du på med? Fan, är du så jävla smart? Nej, det är skitenkelt. Ja, men hur fan ska jag komma in på universitet? Jag har ju typ inte ens något slutbetyg. Det är lugnt. Jag hade typ 0,2 på högskoleprovet. Och det där är typ, stavar du ditt namn rätt så får du 0,2. Alltså det är typ på den nivån.
Fan, ditt namn är jävligt svårt.
Nej, men alltså, det med grejen är, jag satt i häktet den natten och sen skulle jag bli precis släppt. Jag var tvungen att skriva det här, vad heter det?
Högskoleprovet
typ en timme efter jag blev släppt. Så att, ja, det kanske också påverkar det.
Varför satt du i häktet för då?
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men hur som helst. Hur som helst. Vad heter det? Men då frågade jag, vad fan gör man? Så sa han, men sossarna har ju öppnat typ en sån här, vad heter det? Södertörns högskola för att få in mer blattar, vet du? Och sån här mer låginkomsttagare. Så okej, okay, men bara sök. Det kvittar vad du kommer in på. Har du kommit in på vilket program eller vilken kurs som helst så har du typ en fot inne. Okej. Okay. Så jag gjorde det och kom in på en kurs inom statsvetenskap. Så jag flyttade hit. Jag bodde ute i Tullinge i skogen. Bussen gick typ en gång i timmen. Och jag mådde inte bra där ute. Det var lite depression och skit. Så jag höll ut i ett år och sen efter det så tänkte jag, fan jag vill bo nere i Serbien, i Belgrad. Så tänkte jag, fan jag måste ha någonting att leva. Så, ja men jag kan ju plugga på distans. Och då kan jag bo på CSN där nere. Och där nere, alltså hyran och allt, boendekostnaden var väldigt små. Så att,
är det billigt vägen, i Belgrad?
Ja, då var det ännu billigare. Nu är det lite bättre standard. Folk har lite mer lön och så. Men på den tiden, jag tror typ 3000 för en tvåa mitt i stan, alltså mitt i centrala
Belgrad. Jag kommer ihåg när man var liten och hörde så här stories om att typ åkte man till Sovjet, som det hette på den tiden, med typ ett par Levi's jeans. Då kunde man typ köpa en liksom en sån jävla, vad heter det, de där deras landställen. Vad fan heter de? Dacia. Nej men någonting. Alltså du kunde köpa typ ett mansion för ett par jeans. För alla var så här, oh, American.
Ja. Men så var det nästan i hela östblocket där och kommunismen och så. Det var ju.
Men är Serbien ett fattigt land?
Alltså det,
Rumänien är ju fattigt säger de.
Ja.
Alltså, Serbien låter inte så fattig.
Alltså det, grejen är att det finns ju nästan, det är nästan 3-4 miljoner serber som bor utanför Serbien. Och de bidrar en jävla massa pengar de skickar varje månad. Så att frågan är hur det hade sett ut om inte folk hade skickat till sina släktingar och till sin familj och så.
Ja, det är mycket.
Så att krig det där och grejer har det ju varit där massa. Så att det
var, ja, det var ju, ja, 99 det var det ju.
Men det är, 20, det är fan 20 år sedan.
Och, ja, det var ett krig och i hela området där nere och så, ja, också. Så att väldigt mycket misär och skit. Men alltså, det byggs väldigt mycket och ni måste gå och besöka Belgrad. Ja,
fan,
ju
ni måste åka dit.
Nej, men vi åker dit.
Belgrad är värsta
partystaden. Jag är bara lite orolig över mitt namn.
Ja, men du kan väl heta ditt andra namn?
Ernst?
Mm.
Ja, men det, jag heter men, nästan hellre
men vet du vad Peder betyder? Du har koll på det.
Jaha, det
ja, men det har vi väl för fan diskuterat. Det är klart jag vet. Ja.
Okej, men kör nu då. Du pluggade på statsvetenskap på distans.
Jag pluggade på distans och pluggade lite olika kurser. Det var både Göteborgs universitet, Lund. Och sen så fick jag reda på att om du får ett avgångsbetyg från där du har gjort C-kursen, och då valde jag med flit Uppsala universitet, för jag vill ha ett diplom från Uppsala universitet, för det är så jävla bra ut.
Ah, ja.
Så typ en av, Uppsala i Lund är ju typ en av Sveriges bästa läroverk, akademiska. Så sen tänkte jag, fan, jag vill fortfarande bo här nere. Du vet, jag är fortfarande sån här.
Trivs du bättre?
CSN, ja, jag trivs jättebra där nere. Så jag hörde ju fortfarande såna här veckor jag kunde utnyttja, så då fortsätter på magisterutbildningen och tänkte, fan, när jag väl håller på så här, det är lika bra att gå igång på den här doktorandsutbildningen. Så jag pluggade en doktorandsutbildning i statsvetenskap på universitetet i Belgrad.
Och, är du doktor?
Nej, inte än. Jag har ju, utbildningen är typ 2 av 3 år, och jag har tentat de där 2 första åren, så jag har typ bara halva arbetet kvar att göra. Men
ja, men gör klart det då för fan, så vi känner
det är
en doktor.
Det är coolt att vara doktor, för helvete.
Alltså, jag har aldrig, folk frågar mig varför typ, vill du jobba som professor? Nej, fan, det var bara, farsan sa alltid till mig, som jag för övrigt inte hade någon bra kontakt med, han sa ju alltid när jag var liten att om jag blir en bra pojke, om jag lyssnar på honom och gör som han säger, då kommer han fixa mig en plats på Munchsjös pappersfabrik i Jönköping. Så jag har haft det hela tiden i baktanken, för helvete, jag måste bli bättre än han, alltså jag måste klara mig bättre, du vet.
Ja.
Jag vill inte jobba på någon jävla pappersfabrik i Munchsjö, du vet, i Jönköping.
Ja, det är de som luktar sig in i helvete.
Ja, det är...
Är det inte det?
Jo, det brukar vara så här pappersmassefabriker.
Ja, det luktar finns satan.
Så jag tänkte, det går ju mycket bättre än mot tjejerna. De säger, jag har ju en doktorstitel i statsvetenskap. Du vet.
Ja, jag är doktor. Mm. Doktorstad. Ja, doktor Bamse.
På serbiska säger man, finns det talesätt. Typ, jag är ingen gynekolog, men jag kan ta en titt. Det är kanske lite på den.
Nej. Ja, men samtidigt...
Jag är doktor.
Jag är doktor.
Samtidigt så det indikerar ju att det är något fel på ett eventuellt pH-värde eller något värde, vilket gör att man kanske inte vill titta så noga.
Ja, du tänker så.
Ja. Om man går till en gynekolog.
Så du höll på att bli en doktor mest för att du ville ha CSN-stödet och bo i Serbien.
Ja, jag måste också tillägga att jag inte, alltså, under varje sommar när det var, vad säger man, skollov, nej, men när man var ledig, då satt jag i en lastbil och körde runt i Europa under 2-3 månader för att få in lite extra cash. Jag jobbade för ett svenskt åkeri som jag nästan gjort i över 20 år.
Mm-hmm.
Jobbat extra hos dem och så.
Men du kan fortfarande ta upp skrivdonet och bli en doktor. Det är inte för sent.
Nej, absolut inte. Det kan jag göra om jag vill. Så jag funderar också på det. Men just nu det är så väldigt mycket jobb med allt annat, och jag vill.
Men det låter som att du jobbar hela tiden.
Alltså, vad fan är det du gör
körde,
nu?
Du körde lastbil också.
Alltså så här,
ja, och sen när vi svängde förbi någon gång och sa tjena, då satt du i en jävla taxi.
Ja, jag har ju taxibolag också.
Och sen sist sa du också att du kanske skulle köpa eventuellt någon slags restaurang.
Det där är inte klart än, så vi håller på att förhandla, så jag kan inte säga något mer. Men om det blir aktuellt, då vet ni vad ni kommer spela in i nästa podd.
Ja, fy fan.
Då blir det mycket sprit och mat.
Den där restaurangen ligger ganska nära mig.
Ja, den ligger tyvärr inte så jättenära mig.
Nej, men du är ju välkommen hem till mig också.
Ja, jo.
Då kan vi gå och äta där.
Jag vet att jag är välkommen, sen om man vill. Mm. Så att säga.
Nej, men tanken var, alltså, jag har alltid, jag har gjort en väldigt massa dumma grejer, och det som har gjort mig mest stolt över, eller du vet, den där känslan när man lägger sig på kvällen och när man mår bra över att man har gjort någonting, det är ju den här verksamheten som är förknippad med humanitär hjälp. Och det har varit en hel del under både 90-talet och efter, för att Balkan är ju så att väldigt utsatt område överlag. Det är mycket fattiga människor. Och så jag har hållit på mycket med det. Och då tänkte jag också att för där nere i Serbien, jag hade funderat på att hålla på med politik där nere. Och då kan en doktorstitel i statsvetenskap säkert var behjälplig då. För att jag är uppvuxen i Sverige, jag har ju en svensk akademisk bakgrund, jag tänker som en svensk. Så att jag tänkte fan, jag kanske kan tillbringa någonting där nere.
Har du dubblat medborgarskap eller något?
Ja, men det har jag också.
Hur funkar sånt där?
Ja, men det är helt okej, det kan du ha.
Ja, du har det eller?
Ja, absolut. Ja. Men
det vill jag också ha, inte i Serbien just.
Men hur som helst, min fru blev gravid, Milica. Vi var ute och åkte på min hoj under 4-5 dagar och då
blev hon gravid.
Vi åkte runt lite där nere på balken och då var
jag skulle vilja sett hur ni satt på hojen. Hon ska bli gravid.
Det känns som en farlig resa.
Jag får en bild framför mig. Ja.
Det kanske är därför han kallas Bamse. Han vek den över kröken och sen var bak.
Okej, men vi behöver inte gå in på detaljer. För att ingen av oss är gynekolog.
Okej, men vadå, du körde alltså lite lastbil extra mellan studierna?
På sommaren, ja, precis. Ja,
för att få och motcykeln tydligen. Men berätta, vad hände när kom du tillbaka till Sverige så att säga?
Just det, att hon blev ju då gravid. Och alltså, jag hade ju inte planerat det där för att, eller ingen hade ju planerat det, men hur som helst.
Det är väl ingen jävel som planerar att bli gravid på motorcykel?
Nej, det... Men hur som helst, det hände då och då var det bara att stå sitt kast och... Jag tänkte säga bita det sura äpplet, men det var inte så farligt ändå att gifta sig. Men hur...
Är det viktigt i Serbien? Att man är gift?
Nej, men det handlar mer om att jag vill ta mitt ansvar.
Ja, ja, ja.
Så att jag har varit med och gjort någonting och då ska jag gå linan ut så att säga. Då, det är ju mitt barn så att säga. Mm. Och jag var typ 35 och det kändes också att man det är en tid.
Det var dags. Nej, men,
det var, det var dags. Det, jag hade festat för mycket som student och så. Barnet föddes 2013. Det var i april. Jag tror det var 23 april. Och eftersom läkaren och allting sa att det var okej, jag var tvungen att åka, som jag sa tidigare, på ett årsmöte i Göteborg. Första natten, eller på morgonen när Milica då vaknade, så såg hon att barnet inte andades mer. Barnet dog ju då. Det var typ 6 dagar efter vi fick det här barnet. Och då över natt så alla planer du hade, allting du planerade att göra, alltså typ med jobb och allt, plugg och allting, det fanns ju inte längre.
Nej, såklart.
För att just då hon fick väldigt mycket starka sån här, vad heter det?
Lugnande.
För att hon inte skulle tänka på det. Jag tog ju ingenting för att jag var tvungen att vara med henne. För att hon kunde inte stå stilla. Om hon stod stilla själv då ramlade hon ner. Hon hade ingen balans, hon hade ingen kontroll. Så mycket starka stark lugnande fick hon. Och då var det en jävla massa skit. Och hennes familj, ja, med typ Guds vilja att ni inte ska vara tillsammans i Torit. Återigen, när jag går in i någonting då ska jag ta tag i det och du vet... Det kvittar vad som ska hända, men vi ska ta oss ur detta tillsammans. Så att jag hade lite ihopsparade pengar och under den sommaren vi bara åkte runt. Det var Grekland och allt möjligt under tiden hon tog de här lugnande. Och typ gjorde av med alla pengar jag hade, för jag kunde inte jobba, det var ju bara med henne. Och typ efter 3 månader så blev hon gravid igen. Och... efter vi fick sonen, det andra barnet, så fick vi ytterligare sen ett tredje. Så under typ mindre än 3 år födde hon 3 stycken barn.
Åh jävlar.
Ja, så att,
det är effektivt.
Ja, men det var en psykisk grej.
Ja, jag fattar.
För att komma igenom allt det där. Vilket vi har gjort till viss del, men fortfarande det har varit ett helvete. Och då så fort hon... Så fort dottern blev 6 månader och lite enklare för henne att ta hand om bägge, då jag sa upp allt med mitt förra liv i Belgrad, sa upp lägenheten över en natt. Jag kunde inte ha det så länge, jag hade inte pengar. jag drog på mig en jävla massa skulder. Jag skickade iväg henne till hennes familj. Och barnen och jag ringde till det här åkeriet här i Stockholm. Tjena, har ni jobb till mig? Ja, men vi har typ garantijobb 2 veckor. Okej? Okay? Så jag lånade pengar till soppa. Åkte upp till Stockholm. Jobbade de här 2 veckorna. Och sen har det bara...
rullat på.
Sen har det rullat på och kämpat. Och... så jag bodde hos en kompis då. Det var ju... alltså, när du har bott så länge utomlands, det är ju som att du har suttit inne. Du har ju verkligen ingen inkomst, du har ju ingenting. Du kan inte ta, du kan inte få lån, du kan inte ta lägenhet, du kan inte få någonting alls. Så att det var bara, jag visste inte vad jag skulle göra, men lite lastbil, sen började jag köra lite taxi för jag kom på det här med Uber.
Och sen, du var tidig med Uber.
Det fanns ju en grej som heter Uber Pop. Där man som privatperson kunde köra med sin privata bil. Och det var då jag hakade på det och drog in en jävla massa pengar.
Men du sov, jag vet inte om vi sa det förra gången i podden eller om jag berättade vid sidan av. Men du sa att du typ tog in på hotell och sov så här 2 timmar för att vara beredd när alla skulle åka mest.
Liksom. Alltså innan nyår, när jag körde... lastbil och så satt jag då, jag sov på golvet hos en kompis i Södertälje. Så var jag inne på Facebook och kollade, så hela tiden kom det ut en jävla reklam: har du en egen bil, vill du tjäna pengar? Jag tänkte, vad fan är detta, ytterligare ett av miljontals reklam, du vet. Jag tänkte, den kom ut varje dag, Uber, vad fan är detta? Så jag gick in och googlade, typ det var ett av världens största företag. Jag tänkte, fan, det här verkar vara seriöst. Så jag anmälde mig, jag hade en 520, en sån här diesel som inte drog så mycket. Och jag körde, fan var det, det var julafton, juldagen och nyårsafton. Jag drog in 16 000 rena pengar. Jag tänkte, fan, jag har inte gjort någonting kriminellt. Det här är ju, alltså, det här är ju galet på 3 dagar, du vet. Så jag fortsatte, jag gjorde det bara i heltid. Och sen gjorde jag upp ett system. Jag visste på ungefär när man kunde dra in mest pengar. Så jag tog in på hotell, sådana billigare hotell. Och då såg jag 2-3 timmar när folk satt och käkade middag. Och sen visste jag efter ett visst tidslag. Så jag gjorde upp ett system i mitt huvud för att kunna dra in de här största och bästa körningarna. Och så jag drog in typ 60 000 i månaden ungefär. Och... sen började det bli ett jävla liv både hos andra taxibolag och Skatteverket och polisen, och alla började jaga oss. Och det tänkte, helvete. Så tänkte jag, jag måste ju deklarera någonting. Så jag deklarerade typ, jag vet inte, något litet. Typ. Jag deklarerade typ de här 17 000 jag hade dragit in, fast det var mycket, det var typ...
tänk nu bara att Skatteverket kan lyssna.
Nej, men grejen, det kommer till det. Så det här är legit alltså.
Lugn, sitt ner i båten.
Nej, men jag anmälde de här 17 000. Så sa hon, men det räcker inte. De sa de på Skatteverket, det räcker inte de här. Du måste gå till Uber och hämta ut en sån här skriftligt papper. Hur mycket du har verkligen tjänat in. Det är inte helvete, nu är det kört. Jag tror jag hade dragit in 250 000 på någon månad alltså. Som hade kommit på kontot då. Jag tänkte, vad fan gör jag nu? Så tänkte jag, men du vet, jag får ta det som det. Så jag deklarerade. Och sen kom det, du vet, den här skattegrejen. Så sa du, du har typ kört så mycket. Så du ska betala in typ 3 000 moms och 6 000 skatt. Jag tänkte, driver ni med mig? Jag har ju fan kört in över 250 000. Bara 9 000 i skatt. Eller, ja, vad som hände var att som när du kör med din privata bil, då kan du dra av de här fria milersättningen. Och det stod ju på den lappen hos Uber exakt hur många mil du har kört. Och då är det fria milersättning och det blir en jävla massa pengar. Wow. Så att det blev typ ingenting alls.
Oh, jävlar.
Och betala in och skatt och så att det där var. Och sen när jag väl tänkte, fan, det här är roligt det här med Uber. Så jag tog taxikortet och så började jag köra hos någon snubbe. Men jag måste också tillägga att just under den tiden, det var ju den här flyktingvågen från Syrien. Jag vet, alltså, det kom in typ 200 000 flyktingar på väldigt kort tid, typ på ett år. Och Migrationsverket, de la ut, jag vet, typ 20-tal annonser för att de behövde in folk, handläggare. Jag tänkte, men jag är ju, du vet, håller på med doktorsavhandling i statsvetenskap och dessutom så var inriktning migrationspolitik, jag har en svensk utbildning, liksom akademisk. Det här, du vet, jag håller på med föreningslivet, du vet, de måste bara vilja ha mig. Jag skickade in över 50 ansökningar, jag blev inte ens tillkallad till intervju.
Ja, fan vad surt.
Jag tänkte, alltså, vad fan är detta för något? Och sen såg jag att Sverigedemokraterna då hade lagt ut en lista på sin hemsida där på folk som har blivit anställda av Migrationsverket under den perioden som jag ansökte om jobb.
Ja.
Det var typ 95% var folk från Mellanöstern.
Okay.
Tänkte, alltså, hallå, vad händer?
Är det sant?
Så då lånade jag pengar. Jag lånade 50 000 av en kompis. Tänkte, ja, men jag öppnade ett aktiebolag. Jag sa, ah, vad kul, som min fru då. Men vad ska vi jobba med? Eller vad ska vi jobba med? Jag vet inte. Men jag kan inte ha det så här. Alltså, vi måste börja någonstans. Mm. Så jag öppnade ett aktiebolag. Så då började jag köra taxi mot faktura. Och så kom det in lite pengar. Men det var ju inte tillräckligt. Och sen kom jag på att jag kunde köra lastbil också mot faktura. Och då jobbade jag typ mellan 16 och 18 timmar varje dag. På vardagarna satt jag i en lastbil. Och när jag inte körde lastbil då satt jag i en taxi och åkte runt. Och så på helgerna var det också obligatoriskt att köra taxi.
Du måste vara väldigt bra på att sitta.
Ja, jag har ju gått upp typ 30 kilo under den perioden också. Alltså. Så att, som jag försöker gå ner nu. Men alltså det här var typ under 3-årsperiod som jag jobbade nästan dagligen mellan 16 och 18 timmar varje dag.
Men hela historien går ut på att du jobbar ju för fan, du drar inte för att jobba direkt. Så kan man sammanfatta det.
Nej, alltså det är en annan grej när du var själv. Du vet, det kvittar, du kan ju sova hos en kompis, du kan låna pengar, du vet, du kan äta hos någon kompis restaurang, det kvittar. Men när du har familj och barn, då är det inte lika roligt alltså.
Nej, men vad fan, alla jobbar ju, det är många som har familj och barn, men alla jobbar ju inte 18 timmar om dagen direkt.
Nej, men grejen är att jag skämdes i helvete för att jag hamnade i den situationen. För att jag skulle bli färdig med min doktorsavhandling och sen skulle jag börja hålla kanske på med någon politik eller jobba på något kanske någon internationell organisation eller någonting sånt. Och sen vips så satt jag i en Uber i Stockholm och köra taxi i Stockholm. Det är ju, alltså, folk ser ju riktigt ner på det där yrket, så att ja, det är typ vi och sopgubbarna. Det är så det känns alltså.
Men hur fan kunde du helt plötsligt ha en tatueringsstudio?
Nu har du, vi skippar lite historien. Nu har du ju faktiskt en förbannat framgångsrik tatueringsstudio.
Jag träffade på en bekant, eller en förrätta kompis nere i Serbien. Han sa, men du, jag vill flytta till Sverige. Så okej. Men öppna en tatueringsstudio så kommer jag och jobbar. Och säger okej. Så började jag räkna lite på det. Okej, det här kanske går. Men det är ju som alltid när du ska in i något. Du ska ju typ lägga på det dubbla. Vilket man oftast inte gör när man ska gå in i något. Så att det har varit upp och ner hela jävla tiden. Mm. Men alltså, jag vet inte själv. Under tiden som jag... Alltså, grejen är att jag hittade en lokal ute i Bergshamra. Och det tog ju för fan 9 månader för honom att få sitt arbetstillstånd. Mm-hmm. Eftersom han bodde utanför EU. Och under den tiden, det stod ju stilla. Jag var tvungen att betala hyra. Och då var jag tvungen att köra lastbil och taxi för att få in till hyran. För att få in till min egen privata hyra och för att kunna försörja för familjen. Och sen tänkte jag, okej. Nu, jag har aldrig hållit på med tatuering hittills. Han tatueraren som kom hit, han har ju aldrig jobbat tidigare i Sverige. Han har inga kunder. Okej. Hur fan gör jag? Och du vet, när man sitter ute och kör, då är man mycket på telefonen, lite Instagram. Då börjar jag knappt fatta upp det här med influencers och hur de gör och så vidare. Så inte fan, svenskar är ju generellt sådär kåta på rabatter, du vet.
Mm.
Så jag tänkte, fan, du vet, 30% rabatt, det där låter jättebra. Så då hittade jag på någon siffra, någon heldagssittning och sen, ja, vi kör 30%. Och folk skrattade ju åt oss i början, speciellt de andra tatuerare. För det var typ en stängd, vad heter det, en stängd bransch. Alltså du gör inte så. Du
kan inte, man ger inte rabatt på tatueringen.
Nej, du kan inte bete dig på det sättet. Det där är, men jag är ju inte tatuerare. Så att jag försökte tänka mig som en affärsman, vilket jag egentligen aldrig har varit. Men ja, typ. Så på den banan. Och då började komma in lite bokningar och så. För att jag var ju väldigt aggressiv på Instagram. För det var ju där jag fattade att det här hände grejer. Och sen så lärde jag också känna Ducky, våran kompis. Och han förklarade också hur man gör och så vidare med Instagram. Och sen han kom ju in och gjorde lite upplägg på hans story. Oh, jävlar alltså. Mm. Då började folk höra av sig från alla håll. Och sen efter ett halvår så är vi uppe i 2 tatuerare. Och idag så är vi nästan, efter 2,5 år, är vi nästan uppe i 6-7 tatuerare.
Det är ju skitbra ju.
Och jag lägger ju fortfarande ut, jag är väldigt aggressiv på marknadsföring på bland annat Instagram. För att du måste alltså.
Och nu investerar du dina pengar jävligt mycket. Som ja, den där restaurangen eventuellt och sånt.
Alltså man har ju inga pengar. Det är folk som håller på med sånt där. Det finns ju inga pengar. Utan hela tiden du bara investerar. Det är bara huvudvärk hela tiden. Men vad fan ska man göra? Alltså?
Men så man kan säga att din saga har egentligen... Ja, den har ju börjat för länge sedan. Men nu är vi fortfarande i starten av den.
Det är precis, vi är fortfarande i starten eftersom jag har ju planer på att... nu har jag ju 2 lokaler ute i Bergshamre. Totalt har vi 8 stolar. Och jag tror att de kommer att fullbokade nu under hela sommaren. Men efter sommaren så vi har hittat en större lokal. Det tänker jag ha 15 stolar. Och funderar på att öppna en tatueringsskola. Tatueringsakademi.
Kan ju du, Peder, kanske vara så här provskinn?
Provskinn, ja. Jag ska inte rita på någons kropp. För jag kan inte rita en streckgubbe.
Men de får skriva på dig.
Exakt.
För att det är också en grej som ingen gör. Man gör inte så. För att de här tatuerarna som finns idag. De har ju varit lärlingar på någon tatueringsstudio. Typ, man säger att utbildningen tar 3 år. Och de första 2 åren ska de bara gå runt och städa. Du vet, inte göra någonting alls. Mm. Och det där känns bara så äckligt. Att göra något jobb du skulle ju klart ha betalt för. Och grejen är att om du ska börja lära dig ett yrke. Du måste ju gå in i arbetet så snabbt som möjligt. Mm. Så det där tänket att efter 1-2 månader så ska jag kunna ha en tatuerare som ska kunna göra enklare grejer och kunna ta betalt för det.
Mm.
Så det är självklart ett mycket mindre pris och det är också en annan grej som vi säkert kommer få problem med många andra tatuerare. För att man gör inte så i den branschen alltså.
Nej, men det är väl kul att någon tänker annorlunda.
Ja, det är skitkul. Det är skitkul och det är liksom, det bara flödar idéer. Och det, jag bara tänker så här... När man tatuerar sig så... Alltså för mig var det ju ett jättestort beslut att välja tatuerare. För jag, du vet, jag har ju sånt jävla kontrollbehov. Men alla är ju inte riktigt likadana där. Jag tänker gå in på en skola så här, hej, gör min rygg. Så okej, det är min första dag.
Nej, men om man gör så här Linus på linjen grej.
Ja, då kan man göra det. Ja, då spelar det faktiskt ingen roll. Nej, det är fan sant.
Men visst, ska man ha ett... superperfekt foto av sitt barn, då kanske man inte så här går in till tatueringochkebab.se.
Nej, utan då... Nej, men alltså, själva tänket är att jag vill ha en tatueringsstudio där alla med olika alltså det kvittar hur stor plånbok du har, du ska vara välkommen. Så även om du blir en linje eller namn på ditt barn eller någonting så har jag folk som kan göra det.
Det är de flesta gör ju faktiskt jävligt enkla grejer.
Men sen, ska jag också ha folk som kan göra väldigt avancerade grejer. Så att jag vill typ, för att när om jag måste neka någon, då ser jag bara framför mig pengar som flyger iväg till någon annan studio. Då det där gör ju skitont alltså. Så då vill jag...
Ja, men fan vad kul, då får ju vi vara med på ett hörn på den här resan.
Ja. Vi går in där.
Och du har ju lite planer på att göra fler tatueringar, så det här kan ju bli intressant.
Ja, men jag tyckte inte det var så jävla skönt sist.
Har den läkt?
Ja, det tror jag. Ja, det har inte varit något problem, tror jag. Mm.
Och vad tycker tjejerna? Tycker de att du ser mer...
Alla tjejer? Ja, oh, de bara älskar den. Nej, jag ser så jävla gangster ut. Med mina rosor.
Hur fan? Jag har aldrig sett en vuxen kar med så korta, tajta jeansshorts.
Va, de är normallånga, däremot är det ett jättestort hål i dem.
Ja, exakt.
Ja, men frågan är vad folk
han är
på balken...
som vill ha så fickorna hänger ut.
Frågan
vet,
är vad
dem
folk på balken kommer tänka när de ser honom med sina hjärttatueringar.
När kommer med sina, nej, alltså, mina rosor
och
hjärta. Vi får åka dit när det inte är kortbyggsäsong.
Vi åker dit på vintern. Ja, men det som är imponerande med att höra är att du sliter som en jävla varg och du är inte upp och du, för dig har slitet belönat sig. Och det är en tankeställare kanske till dem som sitter hemma och tänker att det gäller, nu sitter jag här och så funderar jag på någon bra idé här i 4 år och så får vi se vad som händer. Mm. För det kanske inte är så jävla enkelt.
Alltså det finns ett jävla bra talesätt i Sverige. Det blir vad man gör det till.
Ja.
Så att alltså, jag stöter på svårigheter varje dag. Du har olika problem som du måste handskas. Men det är ju med att du handskas med liknande problem flera gånger. De problemen blir mindre och mindre. Men det kommer ju hela tiden nya problem. Och du, det, alltså jag känner ju också att... Vi har ju lagt upp det på ett annat sätt också än de vanliga tatueringsstudior i Sverige. För att ofta så är det så att som tatuerare man är egen företagare. Man hyr in sig någonstans. Och då ska man typ göra allting. Du ska tatuera, du ska förbereda, du ska ha hand om kundkontakt. Du ska sköta din bokföring. Du ska typ göra allting själv. Mm. Men jag i min studio... Där är det bara tatuerarna som ska tatuera. De gör ingenting annat. Mm. Eller de ska också förbereda, självklart. Men jag har hand om bokningarna, jag har hand om bokföringen. Så att jag har typ en regel på att jag ska svara folk inom en halvtimme när de ställer en fråga på Instagram eller på Messenger.
Mm.
Men de här stackars tatuerarna som hyr in sig någonstans, de kan ju typ svara på söndagen när de inte jobbar.
Mm.
Och då är jag ju redan några dagar framför dem. Så att... Ja,
men känns det som du har landat i det här med tatueringsgrejen då? Känns det som att nu satsar du på det? Eller kommer det dyka upp? I och för sig, nu håller du på att titta på en restaurang. Men liksom, känns det som att fan det här, nu lär jag mig det här till 100% och så kör jag den här jävla branschen?
Nej, det är självklart jag kommer fortsätta med den. Men jag vet inte alltså, hur långt jag kan gå om jag ska...
Nej, vad fan, sen... du ser ju på karen. Han är ju som en makak som letar efter nästa gren att hoppa till. Han kommer köra det här i 8 år till.
Det är otroligt populärt med tatuering. Men det jag vill göra det är att jag vill bli... Jag har ju byggt upp det nu så att jag kan hantera studion trots att jag inte befinner mig i Sverige eller på plats.
Ja, just det.
Så att jag kan eventuellt hålla på med andra grejer också. För att jag,
kanske ta den där doktorshatten?
Kanske.
Och öppna den där restaurangen så att jag kan, eller köp den så att jag kan komma dit.
Den är redan öppen. Men alltså, jag vet inte, det är nu... För att det är först nu det börjar komma in lite pengar som man kan eventuellt kanske vidare investera till något annat.
Mm.
Så att jag är typ alltid öppen för alla förslag. Så att förra året jag gjorde ju en tabbe, jag öppnade en skönhetsklinik och blev av med en jävla massa pengar där. För sen att corona drog igång, då gick allt åt helvete. Så att du vet, men trots det...
Det funkar inte i Sverige heller, när alla är ju redan så snygga här.
Det är
sant. Ja,
men alltså det, man du måste bara jobba. Du måste jobba hela tiden. Hela jävla tiden. Och om jag får nu en avbokning tills imorgon, det kan hända så ofta så att någon hör av sig på kvällen, då har jag typ hela natten på mig att hitta en annan kund till tatueraren för nästa dag. För att de jobbar, de har ju både fast och provision och så jag känner att jag måste leverera. Jag har ett ansvar, förstår du, gentemot tatueraren. Så att det där är huvudvärk hela jävla tiden alltså.
Om det är inte så jävla lätt att vara företagare.
Nej, om du frågar...
Många, alltså det kan jag faktiskt störa mig på. För jag får väl sälja mig till den skaran själv och ha anställda här och där och ditt och datt. Och folk, fan vad nice att vara företagare. Du kan komma och gå som du vill och du kan göra lite si och du kan göra lite så. Det är ett jävla skämt egentligen. Det som är skönt är ju för fan att vara anställd. Det är ju svinnice egentligen. Alltså om du hittar ett jobb som du tycker är någorlunda drägligt, så är ju det jätteskönt. Du kan gå där och lalla och sen så får du semester i 5-6 veckor. Det får du ju inte som företagare.
Nej, men du måste ju hitta någonting som du kan tänka att jobba med ett tag.
Ja, men det är mitt problem kanske. Ja. Som inte gör det. Men för en normal människa, om man får uttrycka sig så är det väl jätteskönt att vara företagare. Jag säger bara det för att jag tror att folk så att säga vad heter det? Folk glorifierar eller vad heter det? Ja, skitsamma. Folk tror att det är så jävla enkelt att vara företagare. Och här har vi väl ett bevis på att det är jävligt mycket hårt arbete bakom.
Ja, det kanske är dagens poddnamn. Hårt arbete lönar sig.
Ja.
Förr eller senare så...
Det får vi se. Jag är inte ännu där att jag har flera miljoner på kontot, men det, Vi får se om några år om det verkligen
lönar sig. Vi följer dig på den här resan nu.
Från och med nu så är det ju, eller
men det är roligt, men
sist
det...
vi träffades så är det ju faktiskt en stor fräsa kompis nu.
Ja, så nu men det, alltså, det är jätteroligt. Det är jätteroligt och jägget om du.
Vi tror på dig.
Ja, tack snälla. Så det är inte många som gör det, men tack snälla.
Och med de orden tycker jag att vi.
Du, tack som fan. Det är en jävla intressant historia.
Ja. Tack för spriten. Vad hette den, sa du?
Den kallas för Slivovica. Den är gjord av den sån här.
Inte plommon... det är maträtt.
Nej, fan. Det är en plommon brandy.
Men det vad görs... heter det där jävla skiten man får?
Skavitska.
Skleppskavitska.
Ja, men det är ju som en hamburgargrej. Det är en
nej, den här med en massa ajvar eller vad fan heter.
Ja, men det är väl en sån.
Och sån jävla köttfärsbiffaktigt skit.
Ja, det är väl den.
Ja, chevapchichi kanske.
Det lät som du spottade där.
Hej, jag tar en sån här. Ja, skitsamma.
Stort tack.
Jag kommer åka med dig ner till Belgrad.
Ja, med Ducky också.
Ja, så ska vi gå runt och se stentuffa ut där.
Ja,
det. Och så ska jag ha en skylt runt bröstet som det står Peder på. Så se om de vågar bråka med oss, de jävlarna.
Och sen tillsammans med din hjärtatuering.
Nej, min hjärtatuering, kommer jag
det kommer bli jättebra.
Så jag får sätta på mig ett par stringspeedos så att den syns ordentligt.
För att Balkan, de är inte alls homofober.
Nej, jag kan inte tänka mig det. Jag har den känslan att de inte alls är det.
Du får se spade i ryggsnittet. Hörrni,
tack som fan.
Tack som fan.
Tack för att ni lyssnade.
Glöm inte bort, Storfressapodden finns på sociala medier där vi heter Storfressapodden.
Överallt. Så, ja.
Kram, kram.
Vi hörs.
Hej, hej.
Tja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.